Där gick gånggången igen och ni är hjärtligt välkomna till ännu en sändning här på Placera. Och idag är det inte vilken dag som helst. Vi har nämligen äntligen Johan Thurén, även känd som småbolags-Johan, premiär här i vår fina multifunktionella studio. Ja, välkommen!
Tack, det är så roligt att vara här. Vilken ära!
Vi har ju gått långt tillbaka, du och jag. Både professionellt och vi har jobbat ihop till och med.
Ja.
Är läget bra för övrigt?
Ja,
det är ju jävligt trist väder, men
det är ju mars, så att
man kan få leva med det.
Ja.
Du, jag ska inte avslöja din ålder, men du har varit med ett tag.
Det har jag.
Ja, kan du förklara mig för mig den här utvecklingen vi ser på börsen? Igår var det, om jag inte helt fel ute, 10 år sedan de amerikanska börserna bottnade.
Kan det stämma?
Människor tycker jag är lite så här smårädda för börsen. Kanske mer på grund av att den de facto har gått upp i 10 år. Rätt eller fel, människor klagar över penningpolitiken. Man klagar lite grann om stimulanser och pratar om dopning. Vi såg börsen dök sista 3 månader, nästan exakt 2018. Och i år är svenska börsen upp, vad är det, 12%. Det känns som att det är Powells mjukare linje som man tidigare har klagat på. Mm. Som är det som driver upp börserna. Och rapporterna var väl helt okej. Mm. Vad säger du? Vad är din tolkning?
Ja, men det kan nog stämma att vi har passerat 10-årsdagen på den här uppgångsperioden. Och då kan ju det kännas lite läskigt att oj, vi har haft 10 års uppgång. Då borde det komma en stor nedgångsrekyl på det.
Mm.
Ja, men gör så här istället då. Titta 11 år tillbaka på den svenska börsen.
Ja.
Vad har vi haft för utveckling, avkastning på den svenska börsen på 11 års tid fram till nu? Den är ju inte imponerande.
Nej.
Så att där avskrämmer det kanske inte speciellt mycket. Men så att det är svårt att göra de där långa jämförelserna, tycker jag. Det beror på vad man börjar mäta. Men du har ju helt rätt i, vi har haft en lång uppgångsperiod. Och så att, och särskilt nu då, sen årsskiftet. Så att, ja, det ligger väl lite i korten att vi kan få en rekyl. Vi kanske har sett början precis i dagarna på den också. Men jag tror inte att den behöver bli så långvarig och så djup i den här omgången.
Okej.
Okay. För att vi närmar oss utdelningssäsongen.
Dessutom.
Och det mönstret har blivit ganska tydligt vad som händer på börsen under mars, april, maj. När vi har en nollränta eller till och med negativ ränta. Det är så mycket kapital som söker sig in i aktiemarknaden för att just få tag i utdelningsdelen.
Okej, tolkar jag då som att ni har en hyggligt positiv bild åtminstone fram till de utdelningarna då?
Ja.
Ja.
Sen så kan jag ju tycka att då har nog börsen gått lite väl snabbt upp från årsskiftet. Så att vi kanske får en mera osäker kursutveckling veckan. Och en rekyl kommer ju att komma definitivt.
Håller du med om att rapporterna var okej?
Okay? Ja, överlag tycker jag att de var det. Vissa branscher var ju dåliga och men det var ganska väntat att byggsektorn kom med hyggligt svaga rapporter.
Och lite fordon och sånt där.
Ja, men man kan se på andra bolag som signalerade fortsatt väldigt konfidens och styrka. Och NCAB, det här lilla fina bolaget som gör kretskort.
Ja.
Eller de gör inte, de är grossister för kretskort ska jag säga. Det är en jättebra avläsare hur konjunkturen är.
Verkligen.
Globalt sett. Ja.
Och där var det helt okej.
Okay. Det var ju kanonsiffror och kanondrag i bolaget. Där märker du ingen inbromsning alls. Utan än så länge ska jag säga, så är det bara sektorvis. Och ja, det finns en risk att det blir en vidare spridning ifall man får en ordentlig lågkonjunktur och så vidare. Det ska man inte utesluta, men vi har inte sett det ännu.
Sen kanske man kan tillägga att bolagen kanske inte är de absolut bästa prognosmakarna, om man ska vara fräck.
Nej,
är det?
Nej, det är absolut inte.
Men du, utifrån det här då, vi går in snart i utdelningssäsongen. Det tror ni kommer gynna börsen med tanke på hur ränteläget ser ut. Helt okej rapporter. Du låter inte jätteorolig över att vi har nått den här 10-årsgränsen. Hur påverkar det er investeringsprocess här och nu?
Ja, vi försöker liksom ta in så mycket information från alla håll och kanter. Både bolagen som vi träffar, inte bara de vi investerar, utan vi träffar en drös med andra bolag också. För att hålla oss uppdaterade var i konjunkturen bromsar in eller var blir det bättre drag och så vidare. Och i vilka länder, för att våra svenska bolag är ju väldigt internationella, så man på så vis kan få en ganska bra överblick.
Sverige är en bra konjunkturindikator för bolag.
Definitivt. Och sen försöker vi makromässigt göra vår bedömning utifrån det, men också från vad vi får in för alla typer av makroindikatorer.
Jag vet att du var på Berns häromdagen och pratade makro.
Ja, häromdagen, det var tyvärr fel. Men det,
du har varit på Berns och pratat makro.
Exakt.
1993.
Nej, men det var några år sedan. Ja. Så var det en happening där ett antal fondförvaltare bjöds in för att träffa sparare. Ja. Och så skulle man presentera sin fond och svara på några färdiga givna frågor. Och en av de frågorna var: hur ser ni på makroläget just nu? Mm. Och det är en kul och relevant fråga, tycker jag. Och jag var först ut av oss, vad vi nu var, 5, 6, 7 förvaltare kanske från olika håll. Och jag presenterade min syn på, eller Strands syn ska jag säga då, på makro. Och till min förvåning fick jag sedan sitta i publiken och lyssna på mina branschkollegor. Mm. Att då säger de att ja, nej, men vi är en long only fond, så att vi är alltid fullinvesterade, så vi tittar inte på makro. Utan gång på gång så kom den här förvaltarna upp och talade om att deras förvaltarorganisationer möjligtvis hade de som en indikator på lite grann hur de ska omvikta i sin fond. Men för egen del, vi på Strand, vi har det här som väldigt centralt på vilken aktievikt vi har i vår fond. Och vi skiljer oss egentligen från alla andra aktörer. Och först tänkte vi inte ens när vi startade Strand för 15 år sedan att vi skulle ha några fonder. Vi skulle bara ha diskretionär förvaltning, det vill säga individuella depåer som vi hanterar för varje kund utifrån kundens preferenser helt enkelt. Men efter några år så blev tjatades det en del på oss att starta upp två fonder. Så gjorde vi det. Tänkte, kan vi göra det för att serva befintliga kunder? Men då måste vi kunna hantera dem på samma sätt som vi vill hantera kunderna. Och kundernas depåer. Och där har vi ett mandat att variera aktievikten. Och vi kan inte ta på oss att ratta en fond som är tvingad att jämt vara fullinvesterad. För vi vill inte ha det ansvaret. För det är inte alltid som det är intressant att vara investerad till 100%. Utan du måste hela tiden bedöma. Jag brukar ta liknelse med en båt. Ja, men som förvaltare är du kapten på en båt. Och du måste hela tiden bedöma. Vad är det för väderutsikter vi har framför oss? Hur ser sjökortet ut? Vad ska jag ha för segelvolym? Och det här jobbar vi hela tiden med. Och då kan man säga att Strand småbolagsfond, den har i snitt haft ungefär 77% exponering under den, vad det nu är.
Mot aktier.
Mot aktier, och under de 12 år eller vad det är för något.
Och resten har varit kassa då? Eller?
Kassa, rent kassa. Ja. Så det är snittnivån.
Och nu då?
Nu ligger vi på 82 tror jag.
Okej, okay. Så ni har mer exponering mot aktier, mindre kassa än vad ni har haft historiskt?
Historiskt sett. Ja. Å andra sidan så kassan rör sig ju, så att bara för 82 så innebär det ju inte att vi är stormpositiva på något vis.
Men samtidigt så, det är intressant det du säger om det här med att människor inte bryr sig om makro. Samtidigt så dyker ju upp allt fler som pratar om att nej, men vi letar bara case med strukturell tillväxt, för då behöver vi liksom inte oroa oss för det här med makro. Det är för svårt att tajma de här olika makrosvängningarna. Då är det bättre att liksom ta långsiktiga bra bolag som har en tillväxt som inte är direkt konjunkturberoende.
Ja, men bara för att någonting är svårt så vill vi inte avstå från det. Så att, det är viktigt. Jag hade ett kul exempel på hur viktigt det är att faktiskt hålla nere förlustperioderna. Mm. För de kommer alltid, oavsett om det är en diskretionär portfölj eller en fond. Det är vissa perioder som man backar. Men i all förvaltning är det superviktigt att hålla nere hur mycket man förlorar i nedgångsperioden. Tappar man 20%, ja, då för att komma upp till noll så är det ju som 25% uppgång. Mm. Tappar du 50%, så behöver du 100% uppgång för att komma till noll igen. Mm. Och vi på Strand, vi tar betalt utifrån hur det går för kunderna. Vi har en fast avgift, men den går vi inte runt på. Nej. Utan vi är helt beroende på att kunderna ska få en positiv avkastning. Och då har vi så kallad high watermark. Ja. Så vi är ju väldigt intresserade av att de inte ska tappa för mycket värde. Mm. För då måste vi jobba upp allt uppe. Men, okay. men jag, som ett exempel på det här så hade jag en kund för ett antal år sedan. Han är död nu, därför jag säger att han hade.
Ja.
Han kom och sa att ja, här 5 miljoner får du nu i förvaltning. Ska vara inriktat på småbolag.
Mm.
Ja, gjorde det. Och börsen gick upp, den gick ner. Sen återhämtar han sig och efter ett antal år, jag vågar inte säga hur många år det var riktigt, men så hade de där 5 miljonerna blivit 10. Och den dagen de passerade 10 så ringde den här kunden och sa, nu, grattis, nu ska du kunna korka upp en bra flaska vin ikväll för att din portfölj har nu dubblats. Och det är ju jättekul samtal att få göra som förvaltare. Mm. Men jag möttes av svordomar istället, vilket jag förstod ingenting. Och så sa han, förlåt Johan, det är inte dig jag är förbannad på. Jag är bara så vansinnigt förbannad när jag hör det här. Jaha, varför då? Jo, jag har inte berättat det här för dig. För att samtidigt som jag gav Strand 5 miljoner så gav jag 5 miljoner till en annan firma på stan. Ja. Och de ringde här bara för 2 veckor sedan och meddelade att, och var glada och meddelade att mina 5 miljoner hade åter lyckats bli 5 miljoner.
Netto noll.
Netto noll. Och då blir han förbannad på det. Och då säger han, men det låter ju helt befängt.
Ja.
Och då säger han, vore det kul att få se vad har de investerat i under de här åren. Ja visst, då satt vi oss ner och jämförde nästa gång jag träffade kunden. Det var ingen dålig förvaltning alls de hade gjort. Många var samma bolag vi hade haft. Men de hade hela tiden haft full investering.
Ja just.
Och får du, kommer du in så att det blir en nedgångsperiod ganska tidigt, ja då kan det ta, och du är fullinvesterad, då tar det väldigt tid.
Och komma tillbaka.
Ja. Mm. Vi hade lyckats hantera, det som skilde oss det var vilken risknivå vi hade haft i det under nedgångsperioden. Så att, jag kan inte säga att de hade gjort egentligen någonting fel alls. De hade, det enda fel de hade det var att de var ständigt fullinvesterade. Men så är ju liksom 99% av all, särskilt fondförvaltning, men och alla som älskar indexförvaltning kan ju bara fundera på hur mycket exponering man har där.
Men du, lite mer då om din fond, för man tittar på dina innehav, och du är som sagt en stor förkämpe för småbolag på riktigt. Man tittar på dina innehav så är det de facto småbolag, du ska få prata mer om hur du definierar det, men det är bolag som ligger utanför huvudlistan. Kan ni ta större positioner i?
Ofta, ja.
Vad har ni egentligen för mandat eller regler?
Vi har väldigt fria mandat. Ja. Så att dels aktievikten, kan gå ner till 0. Mm. Det har vi aldrig gjort. Det kommer vi inte göra heller. Men vi kan gå ner till 50. För att under 50 aktievikt i småbolag, det är svårt att sen komma in i marknaden när man vill igen. Så att det begränsar. Och särskilt i det som jag kallar då faktiskt småbolag.
Ja, hur definierar ni småbolag? Jag menar, den traditionella, vad är det, 30 miljarder?
Ja,
sånt där.
Ja. Och vi har sagt att vi gör inte en nyinvestering i ett bolag som har ett värde över 10 miljarder.
Okay.
Men jag kan säga, om jag tittar på snittet, så ja, då skulle jag säga att vi ligger någonstans runt 4.
Fyra. Ja. Och sen är det klart, är det bolag som har haft 10 men som har ökat till, då kan det vara kvar.
Precis. Ja. Vi har Sectra i portföljen och den närmar sig 10.
Fin rapport här idag.
Ja visst, jag kommer ju definitivt inte sälja den när den passerar 10 men jag kommer inte öka den då.
Du, innan vi går in på några av bolagen, aktierna, lite mer om sentimentet i marknaden. Det pratas om att det finns massa pengar på sidlinjen som är redo att komma in. Vad är din känsla? Du träffar ju mycket folk både på köpsidan och på säljsidan. Vad är din känsla över sentimentet just nu när vi har haft den här ner och upp? Och det är lite svårt.
Det är jättesvårt. Ja. Och jag kan säga, vi brukar utifrån makro och bolagskontakter och annat våga ha en ganska klar uppfattning vart vi är på väg konjunkturmässigt. Just nu så skulle jag vilja säga att vår kristallkula är hyggligt grumlig.
Och många säger det.
Ja, och Det har de andra också. Mm. Vi har en del orosmål som vi inte brukar ha. För att vi kan inte riktigt bedöma hur stor effekt får till exempel Brexit. Till exempel ett handelskrig. Kommer handelskriget att lösas mellan USA och Kina? Sannolikt, men det hänger ju lite grann på Trump. Liksom. Vad är det för humör han vaknar på en dag? Och det är en lite galen situation som nu är att, i alla fall för egen del, första jag gör när jag vaknar så är det att jag tittar på min mobil på Twitter. Vad Trump sagt? Mm. För att det kommer påverka den kommande arbetsdagen så pass mycket.
Oavsett om man tycker om honom och hans politik så är det någonting som påverkar börsen i högre utsträckning än tidigare. Mm.
Och hade någon sagt det här till oss för 5-6 år sedan att Johan, du kommer titta på vad Trump säger det första du gör när du vaknar. Vad han har sagt under natten. En lite halvslimy fastighetskille i USA? Nej, jag tror inte.
Intressant. Det där. Men innebär det också då när det är så mycket pengar på sidlinjen att vi kan räkna med en högre volatilitet framöver, att är det så att vi får ett positivt besked kring, säg, handelskriget, att vi får en egentligen överreaktion på en sak. För jag tycker man har sett i de senaste, säg, 3 rapportperioder, åtminstone i Sverige, men jag tror att det ser utomlands också, att det har varit otroligt stora rörelser i aktier som jag inte riktigt känner igen mig från tidigare år.
Nej.
På ganska små nyheter eller stor, det spelar ingen roll. Det blir väldigt stora reaktioner.
Mm. Dels så är den här osäkerheten och det ligger väldigt mycket kapital utanför och väntar. Men du har också ett förändrat förvaltningssystem egentligen i världen. För att idag är det mycket, mycket mer tillgångsslagsmässigt förvaltning. Mm. Och det innebär att det är stora förvaltningskommittéer som sitter på någon pensionsstiftelse i USA eller whatever. Förut så var det sådana som du och jag som satt där och funderade ut vilka aktier, enstaka aktier, borde de investera i för det skulle bli bäst. Nu så lever de i någon tro efter att Nobelpriset har delats ut en gång i tiden som har talat om att det finns inget mervärde i att kunna bolag. Mm. Och liksom, ni som är intresserade av aktier och tittar eller lyssnar på det här, jag tror inte ni håller med om att man inte kan få ett mervärde av att faktiskt kunna ett bolag. Men det här har blivit en sanning där ute. Mm. Och därför så har man tagit bort sådana som du och jag. Och så har man tjänstemän som istället ska besluta vilken exponering till olika tillgångslag man ska ha.
Mm.
Och då kommer de fram till, oj, nu har det kommit lite negativa nyheter här. Det är dålig tillväxt i Kina och det kan vara vad som helst. Va?
Jaha.
Vad ska vi göra med vår aktievikt? Ska vi höja eller sänka den? Ja, då sänker vi den en snäpp. Jaha, det är inte så svårt att förutse. Är de ensamma om att göra det? Nej, det är tiotusentals andra sådana förvaltningsorganisationer som samtidigt fattar beslutet. Och det är inte, de bryr sig inte om vilken aktie som är mest exponerad mot Kina i det här. Enligt deras tro så finns det inte ett mervärde i det. Utan då tittar man istället, oh, tillgångslaget aktier ska vi minska. Och så ringer man sin mäklare, och så är det Morgan Stanley eller någon annan. Och så säljer man på tillgångslaget aktier genom derivat, terminer eller på annat sätt, ETF-er. Vad slår det på? De största bolagen.
Mm.
För det är där det är lättast att få den volymen för att möta de här ofta ganska stora.
Jag pratade med Micke Hanell på Nordic Cross igår om att de ser ett tydligt tecken de senaste åren, ett tydligt statistiskt bevis att småbolag är faktiskt volatiliteten lägre.
Ja, men visst. Och det är just...
Vilket man inte tror spontant när man tänker på det.
Nej, för att i våra läroböcker, och det är ju lustigt att de här akademikerna som nu lutar sig mot det där Nobelpriset och säger att det här är sanningen, de säger också sanningen att småbolag har större risk. Men just med det här sättet att förvalta så blir slagigheten större ju större bolag det är.
Och det finns större diversifiering bland småbolagen.
Ja.
Sverige är ju väldigt kompakt.
Precis.
Du, vi ska prata om ett par aktier, men jag tänkte sticka in en fråga till. Det är så kul att prata med dig. Vi har en krona som är, jag ska inte säga bananrepublik-nivå, men jag säger det ändå.
Ja, jag ser inte emot dig.
Nej, så får människor göra sin egen tolkning. Vi är nog överens om att vi är, om inte förbi konjunkturtoppen så är vi ändå någonstans nära toppen.
Ja.
Där de tvistar de lärde. Ja, skitsamma vad man säger. Vi har... jag känner liksom att bolag brukar alltid göra saker liksom, när man närmar sig slutet, om man ska uttrycka sig så. Kommer 2019 bli ett år då vi får fler utköp från börsen än vad vi haft tidigare de senaste 10 åren? Så.
Jag tror det. Mm. Men jag ska ärligt säga att jag trodde att 18 skulle bli det också. Okay. Då fick vi ett antal utköp i alla fall. Men det vore förvånande om det inte tar fart. Det borde göra det. Mm. Men det som kan bromsa det, det är psykologin i det här. Som med att vi har ett nytt läge. Mm. Kristallkulorna är grumliga. Och vi har ofta en negativ ränta om vi tittar runt. Mm. Och det här gör att investera, man håller lite grann. Man är inte riktigt säker på vad innebär det egentligen. Mm. Ja, då håller man en högre likviditet om man är en riskkapitalfond eller vad det är för någonting. Mm. Men jag tycker man har gjort det ett tag. Nu borde det bränna i fickorna. Okay. Att komma in. Så att jag håller med dig. Jag tror att vi kommer få bra drag.
Jag tror det kommer bli ett tema vi kommer få återkomma till. Jag hoppas att så många bolag är kvar som möjligt, givetvis. Nu pratar vi till aktier. Och då får vi säga att du är högst partisk i de här casen.
Jag är fruktansvärt partisk. och det måste man väldigt tydligt säga. Ja, eftersom vi på Strand har betalt utifrån hur det går. Så går det bra för våra kunder. Och det kan man göra ifall de här aktierna jag pratar om går upp. Då gynnar det oss som jobbar på Strand också. Mm. Så därför är vi groteskt partiska.
Bra att ha i åtanke.
Dra inga stora slutsatser på det. Och jag kommer inte komma med några råd, men det kan ju ändå tolkas som åt något håll.
Rimligtvis är det så. Ja. Och då börjar vi med, det är väl ingen som kan vara överraskad över att du vill prata Climon.
Nej.
Alltså, du får hjälpa mig med det här. Jag har inte följt det här så noga. Aktien stiger alltså 40%. På nyheten om att vad heter de? Breakthrough Energy Venture som då har ett antal stora profiler, bland annat Bill Gates va?
Ja.
De går in och investerar 12,5 miljoner i det här som heter Baseload Capital som ägs till, vad är det, 15% av Climon.
Ja.
15%, de får inte 12,5.
Ja. Dollar.
Ja. Aktien går upp, varför går den upp 40%?
Summan är helt
jag säger inte att det är dåligt, jag bara säger...
Nej, summan är helt ointressant.
Okay. Summan på uppgång eller summan i pengar?
Som de investerar.
Okay. Mm.
Den har ingen betydelse alls.
Det har ingen betydelse.
Nej. Utan först skulle jag vilja bara berätta, vad gör Climon? Mm. För man måste titta på det för att begripa det. Det finns en gammal teknik, sedan lång tid tillbaka, att omvandla varmvatten till elektricitet. Mm. För man ska kunna göra det så har det krävts oerhört mycket och varmt vatten, alltså kokande vatten som kommer i stort sett. Mm. Och så ska du bygga ett kraftverk som är stort som ett jätteanläggning.
Ja.
Kostar enorma summor att göra och tar flera år att få plats. Och det är bara på några ställen där det är tillräckligt mycket kokande vatten som kommer upp. Och det är vulkaniska områden kan ju det vara. Så har vi två svenska genier skulle jag vilja säga. En ingenjör och en kemist som drivs av ett underbart miljöengagemang. Och så kommer de fundera om att vi måste kunna ta vara på energin i varmvatten på ett annat sätt än det som finns. Mm. Så att man kommer fram till en lösning där det räcker med 70 gradigt vatten och inte 100. Och det är öppnar enorma möjligheter. För 70 grader vatten finns det lite överallt. Bara man borrar tillräckligt djupt. Och dessutom så måste man göra de här kraftverken så små som möjligt. Så att man slipper en sån här jätteinvestering och koloss som ska byggas. Utan det måste ju vara billigt. Så att de trycker ihop det här till en maskin som är 2 gånger 2 meter, en kloss. Mm. Säg 4 kylskåp du sätter ihop i storlek så har du det. En sån där. Om du tillför 70 gradigt vatten in i den så kommer elektricitet ur som motsvarar att du kan drifta 200-250 bostäder.
Okay. Vad är det för tidsperspektiv på det här? Alltså när kan det här vara...
Det är up and running.
Det är up and running.
Ja, ja,
men i stor skada eller?
Ja, relativt. Det första kraftverket, det är väl 8 sådana här maskiner och sånt, 10 kanske, okay, som man har kopplat ihop på Island. Så då kör man det där.
Så att den här investeringen då som BEV gör, beloppet är ointressant.
Ja, men jag ska förklara det.
Ja, förlåt. Ja. Kör vidare.
Ja. Det första kunden de får för några år sedan, det är Richard Branson. Det är ganska schysst.
Ja, hyggligt.
Ja. Varför vill han köpa det här? Jo, han är miljömedveten. Och han har ju stora kryssningsfartyg. Med väldigt mycket spillvärme med vatten från motorerna. Man kyler motorerna så bara sprutar man ut 70 grader vatten ut i havet. Genom att stoppa en sån här burk bredvid den stora fartygsmotorn så får du elektricitet att drifta själva de här kryssningsbåtarna. Det är ju som julgran som åker runt. Mm. Och i vanliga fall så får de ju drifta det här med diesel annars. Så att, ja, han nappade på det, stoppade in det i sin båt. Viking Line hängde på. Så att den första man har sålt är då till båtar. Och det kommer vi se många flera sådana skulle jag tro. Men så ser man ju att den stora potentialen, ja, det finns potential överallt, men är geotermiskt. Mm. För att i de områden som är lite geotermiskt lämpliga, det vill säga i vulkanområden eller där det är skakigt ska man säga i marken, där har du ju varmvatten som ligger ytligt. Mm. Och det finns ju ofta, det finns varma källor och så vidare som du kan använda det här. Ett sånt land, för Island tänker vi givetvis på. Ja visst, Island har ju köpt ett par hundra sådana här verk nu av Climon. Som man håller på att leverera ut. Första kraftverket är igång i Fludor, jag har varit där och tittat på det. Men det är lönsamt på Island. Trots att Island har världens lägsta elpris. Då kan man ju fundera över, ändå blir det lönsamt. Japan, där har man ett jättestort problem. Det är att få tillräcklig elektricitet i landet. För man, efter kärnkraftsolyckan så har man då stängt ner kärnkraften. Man importerar in elektricitet. Man har ett elpris som är 8 gånger högre. Mm. Och det är geotermiskt väldigt lämpligt där också. Det är varma källor lite överallt i Japan. Så att du behöver inte borra så djupt. För att sätta en sån här burk. Och så får du elektricitet ut i nätet. Så att där har man fått sina första försäljningar. Man håller just nu på som bäst att bygga upp det första kraftverket. Mm. Och när det är på plats så kommer det kunna vara en mönsteranläggning där man kan visa för övriga hur det här funkar. Och i Japan är det väldigt viktigt med kontakter och dörröppnare och så vidare. Och tillit och förtroende. Jag kommer till det. Men det som är så spännande. Vad är det som nu hände här häromdagen? Mm. Ja, vi får nyheten om att Bill Gates och Zuckerberg och ett gäng andra multihöjdare
slänger in lite smulpengar.
Ja, de har inte slängt in smulpengar. De har ställt in en jävla massa pengar in i en stiftelse.
Just det, 9 miljarder dollar.
Ja, ja. Med syfte att försöka rädda vår planet när det gäller koldioxid och växthusgaser. Och de har sagt att de här pengarna ska investeras inte i att någonting att de ska tjäna pengar på det här. Det är ointressant. Det ska investeras i så att man hjälper fram bolag som kan vara med och lösa problemet. Men så har de ett väldigt tydligt investeringskrav. De kommer bara investera i bolag som de gör bedömningen kan reducera den globala växthuseffekten med 1% 2050. Det är en bit fram, men då. Och vad är det minska? Och det låter ju mycket 1%. Ja, det är 10 gånger hela Sveriges koldioxidutsläpp. Mm. Och räknar man då baklänges, ja, man vet en sån här burk eller klossen som Climon producerar, den reducerar ungefär 500 ton koldioxid. Då kan man ju räkna baklänges hur många sådana klossar skulle behövas för att ta bort den här procenten. Och jag säger inte att vi kommer få se att Climon levererar detta, det tror jag inte. Men det intressanta är att det här gänget med deras experter, för det är inte Bill Gates själv, utan den expertkader som har under 9 månader visade sig gått igenom Climon, gör bedömningen, ja, det är ett av de få bolag som de har hittat som har potential att reducera växthusgaserna så pass mycket.
Det här är en bekräftelse.
Det är en grym tekniken. Bekräftelse. Ja. Och det kommer att vara nästan det viktigaste. Mm. För att när en kund idag, om det är en japan eller var som helst tysk eller annat, funderar på, ska vi investera i det här? Men håller tekniken verkligen? Är det här, kan det vara så här bra?
Mm. Det här är pappret för att...
Det är pappret på det.
Okay.
Plus att de ville investera i Climate. Mm. Men en paragraf till förbjuder stiftelsen att investera i ett noterat bolag.
För att de inte ska uppfattas som att de har ett vinstintresse.
Ja.
I
ja. Utan istället... De fortsätter med sin studie för de tycker det är så intressant med Climate. Men så löser man sig det genom att investera i Climons finansbolag, kan man säga. Det är Baseload heter det. Mm. Som finansierar kundernas köp. Där går man in och bara köper in sig med de här 15%. Och det är det de här pengarna är för. Så att, och vad ska de bidra med? Det är det. Det är samarbete inom två områden. Samarbete när det gäller att öppna dörrar och hjälpa Climon rulla ut det här. För att stiftelsen vill en enda sak. Det här ska rullas ut så fort det någonsin går. Samarbete på den tekniska sidan. Att hjälpa Climon att få liksom, produktionen, få maskinerna att bli om möjligt ännu bättre.
Ja, det är intressant. För orderingången har ju varit bra i bolaget i år.
Ja, de har en orderstock på över 800 miljoner.
Alltså, deras book-to-bill är ju jäkligt imponerande. Ja. De torskar pengar fortfarande, men det kanske inte är så konstigt med tanke på hur...
Nej.
Men avslutningsvis då, det här är ju jätteintressant. Då känns det som utifrån det här resonemanget att en börsuppgång, en kursuppgång på 40% i samband med nyheten är klart motiverad.
Den är inte överraskande, men om man tittar nu på grafiskt, den låg på 64 innan och sånt där. Och så kom nyheten, så öppnar den på 84 eller något sånt. Ni som håller på med teknisk analys vet att det här kallas ett gap. Det blir ett väldigt stort gap. Enligt teknisk analys så ska ett gap stängas, det vill säga att kursen tar sig ner till utbrottsnivån igen innan man får en fortsatt stabil trend. Och nu har den rekylerat här liksom, lite grann. Jag tror den kommer rekylera mera ner under den här perioden. Men det är ju bara i korta perspektiv.
Men ni köper mer?
Inte just på den här nivån, men jag tror att den ska ner lite till. Då köper jag gärna mer.
Okay. Långsiktigt så är det här...
stoppa det här i byrålådan. Mm. Ta fram det.
Intressant.
Det
blev mycket om Climate idag, men det var inte så konstigt. Men jag vill gärna hinna med ett par grejer till som du får kommentera. Jag vet att när du och jag träffats förut, du är ju en järnvägskille brukar jag säga. För du gillar ju norska NRC-gruppen. Alla vet att det här är en eftersatt marknad. Vi har ett P-tal på... mindre än 10. Jag vet inte vem som räknar ut där. Det är för många som följer bolaget och hur trovärdig den är. Men hur som helst så står det P10. Vi har en kurs som har väl gått okej fram till sista halvåret så är den ner rejält. Varför går inte den här aktien bättre? Och varför inte värderingen högre om tillväxten förväntas vara så hög de kommande åren?
Ja, det har sin förklaring i precis som alla vet, det eftersatta underhållet. Det är inte bara den svenska järnvägen som är i bedrövligt skick. Mm. Det är även den norska, den finska. Och man gjorde ett stort förvärv. NRC dubblade sin verksamhet här i höstas när man köpte finska Trafikverkets motsvarighet, deras underhållsdel för järnvägar. Så att man blev med ens dubbelt så stor. Där har man gjort en del då engångskostnader i att effektivisera det, och man kan ju rationalisera driften av de här två, tre länderna blir det ju som man är verksam i. Det har kostat lite grann. Och sen en faktor som faktiskt har tyngt dem, det är att den svenska regeringen tillträdde ju inte i september som vi trodde att de borde ha gjort. Utan de hade lite svårt att få komma till skott.
Ja, minns jag.
Så att det blev ju först i januari. Mm. Och då är det väldigt mycket av beslutsfattande som bara läggs på is. Så att det har varit 2018 kan man säga var en upphandlingens år för svensk järnvägsunderhåll och utbyggnad. Det lagom till att de skulle egentligen delas ut de här orderna så frös de inne. Det kom inte ut någonting. Vilket gör att starten för väldigt många projekt har blivit senare lagda på grund av det här politiska debaclet. Okay. Nu ser man att när regeringen är på plats, nu ramlar in ordrar. Mm. Det kommer för bra. Men jag tror att Q1 kommer inte bli speciellt bra. Men varför är ett sånt här bolag med den fantastiska efterfrågan som vi ser framför dem? De kommer ha full beläggning i många, många år framåt bara för att ta hand om ett totalt eftersatt järnvägssystem. Varför är den så låg? Jag skulle säga att den är noterad i Norge.
Okay. Det är normen
nästan. Ja, dels om du tittar på många norska bolag så har de lägre värdering. Okay. Skulle de vara noterade i Sverige, vilket jag tagit upp med bolaget och föreslagit, jag är helt övertygad att de skulle åka upp ett antal PS-tal snäpp.
Då får vi uppmana NRC igen då att kom över till Sverige så hjälper vi till att få upp värderingarna, eller?
Ja, om de... jag tycker de ska fokusera på att driva sitt bolag och det gör de bra.
Du, jag ska hinna med en till och det är Garo. Jag har pratat om det förut. Det blev ju en väldig uppståndelse när man meddelade kvällen innan Q4 att man byter vd. Ja. Då trodde alla att nu kommer en rapport som är katastrof.
Ja.
Och så kom det en jättebra rapport, eller en bra rapport i varje fall, med stigande marginaler, hygglig tillväxt. Och man fattade ingenting.
Nej.
Nu när det här har sjunkit ner lite grann, förklara för mig varför man byter vd.
Vi var med som ankarinvesterare när Garo noterades. Sen klev vi av med lite oro för byggsektor och annat för 1,5 år sedan så på väldigt bra kursnivåer. Sen har kursen kommit ner ordentligt och vi har börjat kliva in i bolaget igen. Men inte fått tag i tillräckligt med aktier.
Okay.
Så att jag tänkte, yes! VD:n får sparken, det alltså, hade inget emot honom, men luktar dålig rapport.
Ja.
Så att jag redan innan på morgonen där liksom pratade med mäklaren att jag vill ha aktier om det börjar säljas.
Icke.
Och så kommer en jättefin rapport. Mm. Då fick ju inte den nedgången som vi hade hoppats på.
Okay. Men varför tror du man gör det här VD-bytet då? Vad är din tolkning nu efter några veckor?
Efter att ha pratat med ordföranden så... Det är egentligen att man vill vara mer offensiv. Man vill kunna rulla ut laddningsstolpsdelen även mera utomlands än vad vi gjort tidigare.
Så kan man räkna med större investeringar, med ett mer offensivt Garo framöver då?
Ja.
Kan det påverka lönsamheten tror du? För den har ju varit väldigt fin utveckling där.
De har haft väldigt fin utveckling. Ja. Jag tror inte att den kommer påverkas speciellt negativt på att man är mer offensiv i det här. För att man har en möjlighet nu... ett öppet fönster att kunna när det gäller elbilsladdningen att använda det försprånget man har. Okay. Jag har inget emot den vdn som nu fick lämna där. Han var ju bara inne drygt ett år.
Nej, det var inte så länge.
Men bedömningen som bolaget verkar göra att man vill ha en vd som är mera offensiv på en sån satsning. Och jag tror den satsningen är riktig.
Så du tror fortfarande på den här aktien?
Definitivt.
Ja. Ja, vad kul det var. Du, äger du Tobii förresten fortfarande?
Ja, det gör vi.
Vad är det som händer där?
Ja, det har ju varit en trist resa. Det är en av plumparna i förvaltningen, definitivt. Men jag gillar bolaget. Mm. Och det var en av de rapporterna som gladde mig mest.
Okay.
Som nu kom.
Jag kommer inte ihåg hur den gick på rapporten.
Den gick bra på den. Ja. Och alla affärsområdena visar rekordförsäljning.
Ja.
Det är dels handikappshjälpmedlen, man kommer med en ny generation, säljer jättebra. Du har under Tobii Pro som håller på med mera undersökande och forskningsdelar. För man säljer till marknadsundersökningsdelar och så här, hur folk tittar med ögonen och sådär. också bra order som har kommit in som kommer att rulla på här under året. Det där ser jättebra ut. När det gäller Tobii Tech, det är det som kostar pengar, ja, och det står utveckling.
Men det är väl ingen överraskning att det kostar pengar?
Nej. Men ofta är det som liksom, belackare pekar på och tittar så mycket de förlorar på det där. Och kommer det någonsin bli något bra? Men nu har man fått att man ska leverera in till en av världens största leverantörer av VR-skärmar. Mm. Att ha ögonstyrningar, för det är ganska centralt. Du måste ha det i nästa generation. Men det mest intressanta, det var när jag träffade bolagets ledning. För att det intrycket jag fick där, det var att jag har träffat dem många, många gånger. Och alltid har de pratat om hur viktigt det är den här konstellationen med de tre bolagen ihop. Mm. Nu så talar man av, vid senaste kvartalet har vi lagt mycket tid här på att särskilja de här bolagen juridiskt sett. Så att de är helt fristående från varandra och sådär. Mm. Och jag fick sådana signaler att, jag frågade särskilt, menar du att två bolagen skulle kunna klara sig på egen hand utan att ha tech med sig dem? Ja, absolut. Mm. Så har det inte låtit tidigare. Mm. Och jag ställde frågan, Apple, de köpte ett ögonstyrningsbolag för kanske 2 år sedan eller något sånt där. Då ställde jag frågan, varför köptes inte Tobii? Mm. Nej, det de köpte var ju då istället ett bolag med 40 anställda, något sånt där, mest forskare. Tobii, vi har ju liksom 1000 anställda eller 950 något sånt där anställda, varav massa jobbar med handikappshjälpmedel och sånt. Det var väl inte Apple intresserad av? Det var forskningsdelen. Ja, det. Så att,
det börjar ljusna.
Det börjar ljusna. Men det är lite, och jag får se tecken på att, aha, det är nog ganska klokt att dela upp det så att man skulle kunna göra så med en del eller annan.
Men känns lite grann som en förtrolig fråga kanske, att marknaden liksom har...
Marknaden...
Att det behövs ett kvartal eller två för att det ska...
Marknaden har ett bristande förtroende. Jag måste säga att jag personligen har ett starkt förtroende för ledningen.
Bra, kul. Du, hur starkt förtroende har du för Simon Tarvonen då? Din nya kollega, min gamla kollega.
Ja, men det är så jättebra, tack. Du har ju lärt honom.
Jag har lärt honom allt han vet, ska ni veta. Sköter han sig?
Ja, han är briljant.
Okej, okay. Kul. Hoppas han får komma hit någon gång, tycker
jag. Ja, det är självklart.
Ja, hur kändes det här då? Kändes det bra?
Det är jättekul att vara här. Ja. Jag hoppas jag får komma tillbaka också.
Ja, vi ska diskutera efter. Sen. Ja, det är klart, du får alltid komma tillbaka, Johan, det vet du. Det var det för den här gången. Ha en riktigt, riktigt bra dag. Hej på dig.
Hej.